Disciplinen är så tillvida att jag får göra det som jag tycker är roligt. Jag får vara intresserad och engagera mig i verksamhet och strunta i byggnader och tvättmaskiner och annat sådär. Det tycker jag om. Budget och sånt där, det får kyrkoherden hålla på med. Så det är ganska bra läge ändå. Kort om min bakgrund. Jag känner en viss samhörighet här med er tradition. Jag är uppvuxen utanför Borås och kom med i EFS där i Borås och utbildade mig till EFS-pastor och jobbat i EFS centrala Göteborg, Lutherska missionskyrkan under 1990-talet innan jag sedan har jobbat i Svenska kyrkan ungefär sedan 2001. I lite olika församlingar. Den kanske mest annorlunda församlingen jag jobbat i är Sankt Johanneskyrkan, Stadsmissionen, där jag jobbade under ett antal år med människor som lever väldigt utsatt situation. Stadsmissionen är ju Svenska kyrkans motsvarighet till Räddningsmissionen, som jag tror att ni alla känner till. När man är på en sån plats så blir man förändrad, och jag kan väl säga att det är nog den plats som har förändrat mig mest, så är det nog den platsen, de åren där. När man möter människor på djupet så händer någonting med en själv. Och det handlar ju faktiskt dagens tema också om. Nu tänkte jag så här, nu kommer vi som sagt från Svenska kyrkans tradition, och jag tänkte... Jag kände själv att det var ganska skönt att få resa på sig upp. Så vi brukar faktiskt alltid göra som så när man läser evangelietexten, när man står upp. Så jag säger, låt oss stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Det är hämtat ifrån Johannesevangeliets fjärde kapitel. Evangelisten Johannes berättar. Jesus gick från Jerusalem upp till Galileen och var då tvungen att gå via Samarien. Han kom där till en stad som heter Sykar, inte långt ifrån den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått in till byn för att köpa mat. Kvinnan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha någonting med Samarien att göra. Jesus sa, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du be honom och han skulle ge dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup. Skulle du vara större än för fader Jakob, som själv gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus sa, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir till en källa med evigt liv. Kvinnan sa, ge mig det vattnet så jag slipper gå hit och aldrig behöver hämta vatten här igen. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan sa, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att man ska tillbe honom i Jerusalem. Jesus sa, sanningen jag säger det. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem ni ska tillbe Fadern. Ni tillber det ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer. Ja, den är redan här då alla sanna gudstillbedare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Gud är ande. Därför måste alla tillbe honom i ande och sanning. Då sa kvinnan, jag vet att när Messias kommer, då ska han undervisa oss om allt och lära oss allt. Jesus sa, det är jag, den som talar till dig. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Amen. Varsågod och sitt. Vi tar en liten kort stund i tystnad. Och så vill jag bara ställa en enkel fråga till dig. Vad berördes du av när du hörde de här orden idag? Vad väckte det för känslor hos dig? Vad kände du? Vi vill stilla en kort stund. Känn efter inåt. Jag tycker väldigt mycket om den här berättelsen. Jag tror det är fler än jag som gör det. Därför den beskriver på många olika sätt ett möte. Och när jag läser den och när jag känner igen berättelsen så känner jag den här förändringen. Det gör någonting med mig när jag möter en annan människa. Och när Jesus möter den här kvinnan så gör det någonting med henne. Och jag tänker mig lite grann att hon går lite grann från en ganska tuff, kaxig med en stark sköld framför sig till att släppa taget. Och det händer saker efter i berättelsen också. Vi kan återkomma till det. Man skulle kunna tänka sig så här att beskriva människan med en enkel bild. Och nu ska vi se om Ebba kan hjälpa mig här med bilden. Vi får se om ni kan se här. Långt bort kommer bilden. Men jag tänker mig så här att den... Man kan tänka sig att en människa har en yta. Vi har alla en yta. Och jag tror att ni också ibland får höra detta och tänka sig att men det är så ytligt samhället. Det är så, liksom, ytan är inte bra. Men ytan är jätteviktig. Ytan är alltid viktigt. Men det är inte helheten. Det är det som blir problemet om ytan är helheten. Alla av oss har en yta. Kroppen har en yta som vi kallar för huden. Det skulle inte funka annars, eller hur? Så ytan är viktig. Och om man tänker sig att vi får en genomskärning av människan och tänker oss som att det är... Jag hade tänkt först säga en bäck, men nu tänker jag, nu är vi i fiskebäcken nära havet. Så jag får väl tänka mig att det är ute vid havet. Och så får vi djupet då. Då är det liksom olika skiktningar, så är det ju. Vattnet rör sig, det finns olika strömmar, det finns olika skiktningar i människan. Ytan är det vi möter först. Ytan är det vi ser först. Och alla av oss drar slutsatser om vad vi ser på ytan. Det gör vi ju. En människa som vi inte känner sedan tidigare, så drar vi vissa slutsatser på en gång när vi ser ytan. Ibland är de väldigt försåtliga, eller hur? Ibland så blir vi väldigt, väldigt snabba på att dra slutsatser som inte alls stämmer med den människan. Och ibland så är det precis tvärtom, att det faktiskt är så att det syns på den människan att hon eller han mår dåligt. Och då är det kanske så att det faktiskt är så att den personen mår dåligt. Men en människa är mer än ytan. En människa har flera olika dimensioner. Ibland så finns det också en annan liksom del i vissa delar av vår kyrka. Jag vet inte hur det är era traditioner, i alla fall i svenska kyrkan och en del kyrkan, att ja, men det är bara djupet som är viktigt. Det handlar om djupmeditation och liksom bara vara stilla. Och det är inte heller sant. Människan är inte bara djup. Människan är inte bara mysterium. Vi är både yta och mysterium. Det är en helhet. Och jag tänker att Gud har gett oss och skapat alla av oss. Varenda människa har Gud skapat med både yta och djup. Och längst ner i botten, där har Gud lagt ner en bild av sig själv. I kristen tradition säger vi att människan är skapad till Guds avbild. Och den här bilden som jag har lagt där, det kallas för en ikon. Ikon känner ni igen från datorerna, eller hur? Ikon är en bild. Det betyder ju faktiskt bara bild. Men ikon är en bild som är väldigt speciellt. I kyrkans tradition är det väldigt speciellt. Därför ikonbilden är inte, det som är intressant är inte att jag tittar på ikonen. Utan det som är intressant är att bilden gestaltas och påminner om att Jesus alltid ser mig. Man brukar ibland lite enkelt säga att en ikon är som ett fönster mot himlen. Men då är det inte är så att det är jag som tittar mot himlen, utan det är att himlen tittar in i mitt liv. Det lyser in i mitt liv. Och det som är väldigt speciellt med just en ikon, som en sån här Kristusikon, det är att var helst jag är i rummet, precis var jag än är, så ser alltid ögonen mig. Alltså den är målad på ett sådant sätt så att man ser mig där borta, man ser mig i mitten, man ser mig där. Och det är själva poängen. Gud ser oss alltid. Gud är alltid nära. Och jag tänker att så att Gud har skapat människan till sitt avbild. Längst ner i botten på varenda en av oss så finns en återglans av Gud själv. Det är som att det finns en Kristusikon i botten av dig själv. I botten av mig själv. Men så känns det inte alltid och så lever vi inte alltid. Och om vi nu går vidare på nästa bild här, så kan vi se att i de där olika skiktningarna så är det som att det finns olika saker som gör att jag inte kan se den där bilden. Den där bilden som är i botten av mig, den är olika saker som hindrar att jag kan se bilden. En sak som kan hindra, och det man ser längst upp, det är de där talangerna och gåvorna jag har i mitt liv. De kan ibland vara ett hinder. De kan vara så att, för jag börjar lita på att så länge jag är stark, så länge jag är frisk, så länge jag liksom har ett jobb, då är Gud med mig. Då är livet en mening, har livet en mening. Så det där kan bli ett hinder, att jag faktiskt inte ser den där ikonen. Därför att jag litar egentligen på att Gud älskar mig, Gud tycker om mig när jag är bra, när jag är stark. En del av oss fostras in i, några av er har en erfarenhet, ni som är lite äldre, av ett samhälle där, ni kommer ihåg vad det stod på mynten med gamle kungen, va? Plikten framförallt. Det där hade en försåtlighet, att det gällde, det fanns bra, det finns inte något bra med plikten, men det fanns också en försåtlighet i det, där plikten ibland blev så att man tryckte undan annat. Så det fick inte finnas. Och då börjar man lita på att så länge jag är stark så går det bra. Och problemet då blir ju att om det är väldigt, väldigt mycket på ytan, nära ytan. Vad är det en annan människa ser då? Man ser bara ytan. Det blir som en skarv mellan ytan och det som är under. Och för mig som duktig, stark människa blir det att jag är bra, men när jag själv, då känns det mörkt. Och jag ser inte ens själv den där ikonen hos mig i botten i mitt liv. Jag litar inte på den. Jag är en duktighetsmänniska. Kvinnan i dagens berättelse kanske egentligen inte i första hand var där. Men jag tror att många av oss kan känna igen oss i det här. Att vi engagerar så mycket och vi lägger allt vårt krut. Till och med kan det vara så att man engagerar så mycket i en kyrka. Att det blir ens identitet. Det blir ens fulla identitet. Och när det där inte riktigt håller, eller när livet på olika sätt skakar om, då kan det bli så här att jag känner att jag måste hålla fast vid det. Istället för att det jag egentligen borde göra, släppa taget. Om vi tar nästa bild då, så kan det hända att det finns saker lite längre ner som gör att inte jag ser ikonen, eller någon annan ser ikonen. Det kan vara till exempel så att jag har tänkt eller gjort eller sagt saker som leder, som inte varit bra, som varit felaktiga. Det som vi i kristen tradition brukar kalla för synd. Jag kanske har hållit på att fuska under ett antal år med vad det nu är, skatt eller någonting annat. Eller jag är oärlig. Jag kanske inte är ärlig mot min fru eller vad det nu är. Det blir som ett svart, det blir som ett svart oljelager en bit ner i det här vattnet. Och det gör att jag känner inte igen bilden längst ner. Och jag är rädd för att jag är på väg att tappa bort den. Och någon annan skulle se det, så blir jag livrädd. Gå med en sån här rädsla. När jag jobbade på Stadsvisionen så mötte jag ganska många människor som hade drogmissbruk. Och de flesta av de här människorna, de bar en enorm rädsla för att de skulle bli påkomna. Tänk om de kommer på hur eländig jag är. Och så kände jag ibland, den där rädslan känner jag också. Ibland kan det vara så att det kommer in den här rädslan att vad finns det när allt det där duktiga och allt det där som jag har gjort, och ibland har jag inte hållit riktigt allt som jag lovat, och de förväntar mig att jag borde ju göra så här. Ordet borde är livsfarligt, eller hur? Det är så här. Jag känner en klump så fort jag hör ordet borde. Jag borde ha gjort detta. Jag borde. Och det har en tendens att bli som en svart oljeutsläpp i det här vattnet, som gör att jag tappar bort min förtröstan till, min tillit till att jag är älskad av Gud. Så det jag har gjort, och ibland också det jag trodde att jag borde göra, kan lura mig där. Och vi kan ta ett nästa bild. Men jag kommer inte ihåg ordning på bilderna. Vilket nummer är det på bilden nu? 6. Men backa ett steg igen. Där var vi, precis. Just det. Det finns ju en sak till då, som ibland ligger ganska nära till hans, när vi har gjort någonting som blir fel. Och det är det vad andra människor har gjort mot mig. Vi vet ingenting om den här kvinnan i dagens berättelse egentligen. Vi vet inte varför var det som så att hon hade haft 5 relationer. Vi vet inte om det var hon själv som hade ställt till det. Eller om det var så att det lika gärna hade varit så att andra hade skapat saker hos henne. Det vi vet är att hon hade ett svart oljeutsläpp där som gjorde att hon hade svårt. Hon hade en stark, stark längtan att hitta igen den här sanna gudstillbedjan inne i sig själv, ikonen hos sig själv. Men det fanns saker som hindrade. Och om det ena som är vad man ibland kan kalla för synd, alltså det jag gör mot andra, så finns det en annan sida som handlar om mina sår, det andra har gjort emot mig. När jag nu tar jag lite återkoppling till statsmissionen flera gånger här, därför att det, som sagt, det påverkar mig ganska mycket i min självbild. När jag satt där ibland och träffade en del av den människan som hade knarkat, som hade begått våldsdåd, som betedde sig som svin, rent ut sagt. Men när de ibland berättade lite grann om sin bakgrund, deras uppväxt eller saker de hade varit med om, så satt jag ibland och tänkte, hur hade jag gjort om jag hade varit med om det här helvetet själv? Med en mamma som är psykiskt sjuk. Med en pappa som är våldsam och slår mig. Med en nära släkting som utövar övergrepp emot mig. Vad skulle jag göra av min smärta? Vad skulle jag ta vägen? Vem är jag som sitter här med en ganska traditionell medelklassbakgrund och hyfsat välbeställt, liksom tryggt, och döma dig? Vad har du med dig? Jag vet ju inte vad du har med dig, du som sitter här. Men jag vet att alla av oss som sitter här har med oss sår. Därför så är det i livet. Människor som sviker oss. Vi har hoppats på någonting och så är det någon som sviker. Några av oss har med oss svek av fruktansvärda saker. Några av oss har med oss sår där sjukdom kommer in. Det är bara känna, hur kan det bli så här? Var är du, Gud, någonstans? Och vad har den här kvinnan med sig i berättelsen? Vi vet faktiskt inte det. Vi vet att hon har en djup brinnande längtan. En längtan efter att hennes liv ska fyllas med mening. Med kärlek. Med relationer. Och på ett sätt kanske man kan uttrycka den frågan så här. Är det någon som älskar mig? Är det någon som älskar mig? Och så kommer hela det här mötet som vi ser i berättelsen, kommer fram till, jag vet att Messias, när han kommer, det är nästan så här, jag vet att där kommer lösningen, där kommer jag få uppleva en kärlek. Och så svarar Jesus, det är jag, den som talar till dig. För det Jesus gör, nu kan vi ta nästa bild, det är att det börjar renas här i vattnet. Och hon börjar upptäcka det som är hennes kallelse, det som är din och min kallelse. Och då tar vi nästa bild igen. Där det liksom blir, det blir inte helt rent. För då är vi i himlen. Då är vi inte här. Vi, så länge vi är på jorden. Men det som händer här, när det börjar bli rent. Det är att vi tittar ner i vattnet. Och så ser vi längst ner i vattnet att där finns ikonbilden. Den finns där hos dig och den finns där hos mig. Den finns längst ner. Och jag tror att det kan vara en poäng med just det. Alltså precis där vi faktiskt kanske inte ens förväntar oss att den skulle finnas. På punkterna i våra liv där vi känner att vi är värdelösa, svaga, misslyckade. Vi har ingenting att vara stolta för. Och jag tänker att det är det som, ett sätt att förstå, det är det som evangelium handlar om. Det är gratis, det är nåd. För det är samma bild hos dig. Det är samma bild hos mig. Det är samma bild hos varenda människa i hela Tynnered, i hela Göteborg, ja faktiskt hela världen. Gud har skapat varenda människa. Och min tro är att den där bilden finns hos varenda människa. För Gud har skapat alla människor till Guds avbild. Och djupast sett så tror jag att vi alla människor har en längtan att hitta igen den bilden. Och när vi låter oss älskas av Jesus så rengör han vattnet så att det kan uppstå där. Men det är jobbigt på ett sätt. För det innebär att jag måste liksom släppa alla saker som jag har med mig i mitt liv. Jag måste vara ärlig. Jag måste låta Jesus se allt. I den här berättelsen så kommer ju Jesus plötsligt nära kvinnan och säger så här: gå och hämta din man. Och då är kvinnan ärlig. Hon talar sanning som Jesus säger. Du har ingen man. I den judiska traditionen så betyder sanning inte i första hand en logisk sanning. Alltså A plus B är lika med C, som vi lätt bepräglar. Eller att det är en sanning i domstolen så erkänner jag bla bla bla. Utan det betyder snarare moraliskt, det är som en grundsten. Någonting att få mitt liv att bottna i. Och vad är då den botten? Jo, men det är detta. Jag har skapat dig, Per. Jag älskar dig precis som du är. Du behöver aldrig någonsin vara rädd. Släppa taget. Det talar man om i tolvstegsprogrammen, så jag mötte också mycket i Johanneskyrkan. Att släppa taget. Det finns bara ett sätt att börja lita på det här. Det är att ta bort allt det där som är i vägen. Och många av oss kommer ha störst problem med de saker vi är bra på. Men släpp taget. Du är älskad precis exakt som du är. Jag kan ta nästa bild. Det som är så fantastiskt när vi upptäcker detta, det är att överallt, var jag än är i mitt liv, så finns den här blicken, då finns Jesu blick med mig. Samma blick som mötte den här kvinnan. Det är jag, den som talar till dig. Jag går med dig, jag känner ditt liv. Du behöver aldrig någonsin vara rädd för att bli övergiven. Och när jag vill börja lita på den blicken, börja känna igen den blicken och låta den få prägla mig, då sker något väldigt fantastiskt. För då börjar jag upptäcka att den där bilden finns hos dig. Och hos dig. Och hos dig. När jag möter en annan människa så börjar jag känna igen den bilden. Och ibland är det till och med så, skulle man kunna översätta det, att andra människor ser den bilden hos mig. Den här kvinnan, hon, det finns en fortsättning på i berättelsen. Det står att hon gick iväg, hon lämnade sin kruka. Hon fick bråttom iväg. Och så går hon och berättar för alla. Det är en ganska fantastisk story. Hon är en av de första evangelisterna faktiskt i Nya Testamentet. Hon går och berättar för alla. Och så kommer hela byn ut till Jesus. Och så lyssnar de till honom. Och så möter de honom. Och så står det i slutet av berättelsen så här i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Nu är det inte längre vad du berättade, utan nu har vi själva fått möta honom. Men den här kvinnan, det var hon. Och det som lyste ut från henne, som gjorde att de här människorna vågade gå dit och vågade också låta sig bli älskade av Gud. Så för att summera, Gud har skapat dig och mig. Han har gett oss livet. Vi har många nivåer i våra liv. Men längst ner, när allt tas bort. Om man skulle tömma hela mitt liv och ta bort allt vatten, så finns det längst ner en ikon. Det finns en bild av Jesus, en bild av Gud själv. Det är min djupaste identitet som människa. Att leva som kristen är egentligen att återkoppla till den hela tiden. Att bottna i den. Att återupptäcka den. Och bli befriad till att alltid, varje dag, varje stund, är jag älskad Och jag behöver aldrig vara rädd för att bli övergiven. Vi ska vara en liten stund i tyst bön. Och sen ska vi sjunga en psalm som knyter an det här temat. Våga vara den du i Kristus är. Men vi tystar en liten stund och så låter vi ta till dig det du kan ta till dig av dagens predikan.